Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av EduTalks. Jag heter Jan Stockfors och i dagens avsnitt pratar jag med Anna-Maria Palsdotter på SLU i Alnarp. Precis som avsnittsrubriken säger så samtalar vi om att undervisa i naturupplevelser. Men vi kommer också in på ämnesområdet i stort och Anna-Marias forskning om trädgårdar och naturmiljöer som redskap för hälsa och rehabilitering. På slutet av samtalet tar vi också upp de speciella problem som uppstod med att undervisa om upplevelser av natur under pandemin. Då så, välkommen till EduTalk, Anna-Maria.
Tack så mycket igen.
Jättekul att ha dig här. Och vi ska ju framförallt idag prata om det här att undervisa om naturupplevelser på olika sätt. Och det tycker jag är jättespännande. Men innan vi kommer till undervisningen inom det här området så känner jag att vi kanske måste prata lite grann om ditt ämnesområde och din forskning i det här ämnet. Och som jag förstår det handlar mycket om interaktion mellan människan och miljön. Och det är ju kopplat till ditt övergripande ämne som är landskapsarkitektur.
Ja. Ja. Och vi är egentligen landskapsarkitektur, miljöpsykologi.
Ja, just det.
Ja, så det är liksom lite ett steg ner.
Ja, precis. Lite avsnävat. Ja. Där, ja. Och tar in andra.
Ja, miljöpsykologi är egentligen ämne som tillhör alla discipliner. Psykologi då försöker liksom säga att det ägs av ett ämne. Men egentligen är det så att det här är ett ämne berör alla. Alla discipliner får plats inom det ämnet. För det handlar om människors livsmiljöer.
Just
och våra, liksom, ja, allt ifrån ekologi till små design på en liten skala.
Just det.
Och inom det här ämnet så har vi de som jobbar liksom på den stora skalan. Ja, nästan som nationell nivå eller större arealer. Tills att man kommer ner till mindre där det kanske platsbundet till parkbundet till människan i miljön. Och där jobbar jag främst. Det är den här interaktionen, individen och det som finns runt omkring. Så jag är verkligen längst ner där här på den här skalan med, om man säger stort litet. Då är jag just på den här med fötterna på marken. Vad finns runt omkring mig och hur upplever jag det?
Och psykologin kommer in då genom att det handlar om människors upplevelser.
Exakt.
Både när det är design och andra saker vi upplever i de här miljöerna.
Ja.
Ja, spännande. Men kan du berätta lite om din forskning? Vad gör du forskningsmässigt? Och har gjort kanske då framför allt?
Ja, det är också det här. Jag är intresserad av människors upplevelser av miljöer. Och när jag disputerade så gjorde jag en studie i Arlas rehabträdgård. Och då handlar det både om innehåll och utformning av miljöer som stödjer hälsa och återhämtning. Men även tittar jag på aktiviteter och värdet av aktiviteter både i intervention då som var rehabilitering. Men även hur man kan överföra de aktiviteterna, upplevelsen aktiviteterna till vardagen. Så det handlar om upplevelser, miljö, upplevelser, görande. Och vi kallar detta ofta doing and being, att vara i en miljö, att göra aktiviteter. Och det är egentligen, det startade eller började där i Arlas rehabträdgård med individer med stressrelaterad mental ohälsa. Och det var då, Arlas rehabträdgård är då ett living lab där man testar olika interventioner. Och sen har vi då gjort också studier med individer som håller på att återhämta sig efter stroke. Och sen har vi haft nyanlända som kommit här som flyktingar. Behöver också både socialt och mentalt och fysiskt en återhämtning. Och då har vi använt trädgården för att se vilka parametrar, vilka fysiska egenskaper är viktiga för den här återhämtningen, vilka stödjer det och även varför typ av aktiviteter vi kan koppla till miljön. Och sen har detta egentligen fortsatt med att titta på stadsodling, naturvård, så jag har jobbat med olika målgrupper, både friska och de som är sjukskrivna. Men det är alltid fokus på upplevelsen och vilka effekter Och är det stödjande miljöer? Kan man främja hälsa? Så det handlar också om innehållet, designen av miljöerna.
Men det är lite spännande det här med rehabträdgården. För den har jag använts då för att hjälpa till att, för människor att bli rehabiliterade efter.
Ja. Ja, och det tänker jag att det kopplar ju till landskapsarkitektur väldigt tydligt och evidence-based design. Där man går in och utifrån bästa kunskap eller den kunskap man har i dagens läge designar eller bygger upp miljöer man tror kan stötta. Och sen kommer man under den här tiden som interventionen är, så kommer man också in och kolla, blev det som vi tänkte eller blev det någonting annat? Och sen till slut när man har kommit ut ur projektet eller forskningen där projektet, då säger vi okej, vad har vi lärt oss? Så det här lärande utvärdering är också ett viktigt instrument i forskningen, att man lär sig under vägen. Det är inte bara att det är ett experiment.
Nej. Men hur, om man ser rent konkret, hur mycket kan man säga att det här, en trädgård kan hjälpa till i den här rehabiliteringen? Har ni sett?
Absolut, och det råkar vara en trädgård. Man kan också säga att det finns andra typer av landskap som har samma egenskaper eller kan stötta på samma sätt. Och jag visst trädgård, jag kan hoppa till den här frågan, vilken natur är bäst? Och då säger jag, det beror på vad du behöver just idag, för det handlar om upplevelse. Och någon dag skulle jag behöva, till exempel i rehabträdgården här i Alna, jag behöver... För att den forskning jag gjorde visar att man faktiskt har platser man söker sig till när man är ledsen. Då har vi tittat på vad kännetecknar en ledsen plats. Den här att man blir omhållen och hållen mer till det här platser som finns där man är arg. Och ska få liksom släppa ut all frustration och arg. Då går man till andra delar av trädgården. Och då ser vi att det är mer tufft underlag. Man vill ta i, men det ska inte vara snällt. Det kan vara taggiga växter, det kan vara liksom lite mer robust. Men när man är ledsen så vill man ha lite mjukt och omhållen och mjuka färger och så. Så vi verkligen kan se i trädgården att de här elementen finns också, eller karaktäristiskt kan också finnas i andra miljöer. Men det här är medveten också, vad behöver personen just nu? Och att man kan facilitera. Ja. Eller erbjuda.
Så att naturmiljöer och trädgårdar och liknande kan ha olika effekter som hjälper till i en sån här process.
Ja. Och jag tänker att vi ska också vara duktiga på, nu är det väldigt mycket att när man bygger, då vill man veta, vad ska jag bygga? När man ska jobba med stadsnära skog till exempel, då vill man veta, hur ska jag sköta den? Ska det vara industriell skog eller ska det vara blandskog? Ska det vara unga träd, gamla träd? Vad ska vara densiteten på eller åldern på träden? Hur ska underlaget? Och det får vi, liksom, försöker vi också jobba med det restaurativa. Vad kan upplevas restaurativt? När kopplar man på lugn och ro systemet? Och när har man det här flykt och fight? Eller kamp och flykt systemet, för vi vill då främja att man kommer till lugn och ro systemet, och då handlar det väldigt mycket om att människor måste först känna sig trygga innan man kan ta in och uppleva och gå in i det sammanhanget.
Just det, så där finns den psykologiska dimensionen, och sen kan jag tänka mig att det här landskapsarkitekttänket också behöver komma in då, för som du nämner, det ska ju kunna skötas utan att det blir orimligt dyrt och såna här saker, och ändå ha de här.
Ja, och det tänker jag också, att det här skötsel och management är också en viktig del av det. Och för att, om jag tänker till exempel skog, då växer skog och den utvecklas. Men hur ska man sköta den? Det också gäller park, det gäller också trädgård. För allt detta är levande material. Man vill inte liksom heller frysa in det. Och sen, nu ska vi bara se det som en bild. Utan det är också en dimension av upplevelsen, är att det är levande. Ja. Det växer och förändras.
Och där tänker jag att det som vi som åtminstone har växt upp nära städer upplever som riktig skog. Det är ju på många sätt skötta skogar. Det är ju inte de här som bara får växa hur som helst.
Nej. Och det tycker jag är jättespännande, i och med att jag är uppvuxen i ett land som inte har så mycket skog.
Ja, just det.
Men väldigt förälskat i skog och den miljön. Så jag tycker det är väldigt intressant att se i Sverige som har så mycket träd och skog. Att det är en jätteresurs för människors hälsa, rekreation, Och där borde vi också blicka mer, för vi var inne på att vi behöver olika saker.
Mm.
Och då handlar det också om att man har diversitet i de här rekreationsområdena.
Ja,
och även att få in det mer i städerna på sätt som gör att ändå människor känner sig trygga.
Ja, just det. Du nämnde att det var något projekt med stadsodling i Malmö.
Ja, då är det mer odling. För ja, det är en annan dimension. Vi har samarbetat med på Tiltenborg i Malmö som jobbar med stadsodling och sociala innovationer. Och är en mötesplats för alla som bor i Malmö.
Mm.
Och det är faktiskt har jobbat mycket med nyanlända och även svenska att föra ihop. Så att vi har olika, eller vi, ja, nu känner jag mig nästan så att det är vi, jag har jobbat det från början. Så jag har varit väldigt delaktig och fått göra det här lärande utvärdering och stötta deras utveckling ja, inom olika projekt. Men där handlar det om att också det här sociala aspekten.
Mm.
I genomodling. Odling är en universell handling. Vi alla odlar. Det är liksom, vi behöver växter för mat. Och då till exempel i de studierna som jag har varit med där man jobbar med nyanlända och svenska i samma projekt eller samma odlingsaktiviteter. Då blir det liksom neutraliserat för att vi, ingen är expert på detta. Ingen äger det här. Nej, utan vi äger det tillsammans och kan göra det tillsammans. Och gemenskapen, odling hjälper till. Tagga ner, se varandra och jobba tillsammans.
Ja,
och dela tillsammans.
Det blir liksom andra dimensioner än det här att uppleva naturen, att vara i naturen.
Mm.
Dels att aktivt jobba med odlingen, men också, som du säger, att man gör saker tillsammans med andra människor.
Ja, och den här delad glädje, nej, dubbel glädje.
Delad glädje är dubbel glädje.
Så är det, ja.
Yeah.
Så det är faktiskt, det ser jag faktiskt se när jag tänker ofta på det när man är i de här sammanhangen, att det är väldigt mycket om det. Och klart man kan också göra det via sport eller idrott eller någonting annat, kör och sånt, det är också en delad glädje. Men det som jag tycker är intressant här är att man kommer ut i frisk luft, man är ute i dagsljus. Man är mer fysiskt aktiv än man hade kanske tänkt sig. För det är mycket rörelser i odling. Och jag tänker det är också ett väldigt kreativt sammanhang. Och det är väldigt mycket skratt i det här. Och det är väldigt mycket tillåtet. Man kan egentligen inte göra rätt eller fel. Och allt kan gå till komposten. Och sen blir det till jord som kan användas igen. Så det finns en, liksom en väldigt positiv kretslopp i det. Och väldigt många relaterar till det. Att det, som till exempel de som har varit med stressrelaterat mental ohälsa, att jag duger inte, det finns inte ens kompost för mig, för jag ska bara liksom försvinna.
Ja.
Men när man kommer i det här sammanhanget och ser, ja men jag kan lägga på komposten det jag inte vill ha och jag kan behålla det jag vill, men det andra är inte, man slänger inte någonting utan det liksom finns och blir någonting positivt eller bra, man kan använda det, ett bra sak. Så egentligen i både naturupplevelser i odlingen, då finns det väldigt många, man kan spegla sig på olika sätt.
Just det.
Och den talar inte om vad du ska uppleva eller känna, utan det är på dina villkor. Och då, du bedöms inte, utan du får möta det här som du är. Och för många är det jätteviktigt, och de har sagt att det är viktigt att jag får plats, här är jag.
Ja, det är en intressant aspekt av stadsodling. Jag tycker ofta hör man stadsodling och i sammanhanget att ja, men det blir ju närodlat så vi slipper transporter och det är bra av säkerhetsmässigt. Om det blir kris så odlar vi nära.
Mm.
Nu vet jag inte hur mycket av befolkningen man kan täcka med stadsodling. Men de här dimensionerna är ju jätteintressanta och spännande som kommer in där också. Att det finns annat.
Ja, jag kan också berätta att i en av de kurser jag undervisar i som heter Urban Agriculture and Social Interactions. Där får studenterna då uppgift om att intervjua en urban grower eller den stadsodlare, en de som odlar. Och de får välja helt fritt. Och sen ska man gå och intervjua och de får lite liksom tips om frågor. Vem odlar? Var odlar man? Vad odlar man? Varför odlar man? Och sen får man presentera den profilen man har hittat. Och sen lägger vi alla liksom allt på bordet. Och nu har jag undervisat detta i 8-9 år.
Mm.
Vi har inte hittat en profil på Urban Grow. Det finns ingen stereotyp. Nej. Alla åldrar, olika, och man kan se också det här att, som du var inne på innan, att vissa odlar för maten, andra odlar för avkoppling, andra odlar för att de vill ha gemenskap eller vara tillsammans med familjen. Så det finns jätte, liksom, stor bredd på varför man odlar.
Ja, och nu glider vi in på, det här är lite spännande, för då, här gör studenterna egna små studier som de gör i många ämnen. Men jag får en känsla av att i din forskning och undervisning så ligger din forskning och undervisning väldigt nära varann hela tiden.
Ja.
Stämmer det?
Jag tycker själv att det stämmer väldigt bra. Och för mig är det väldigt viktigt att ha ena benet i undervisningen och andra benet i forskning. Och att de ligger väldigt tätt på varandra, så att det färgar åt båda riktningar, om man kan säga så. Mm. Att både vi får inspiration från studenterna, väldigt kreativ grupp, och liksom på hugget hela tiden. Så att det också ger oss, det är också glädje och inspiration, men samtidigt för studenterna att få komma i ett forskningssammanhang. Och inte bara forskningssammanhang, utan även i det praktiska, för vi jobbar väldigt liksom samhällsnära, det som händer i verkligheten. Och jag uppfattade och har upplevt det från studenternas sida, att de återkopplingar vi har fått på det här, att ha det teoretiska, man har föreläsningar, man har rapporter och vetenskapliga artiklar, det är liksom det typiska, sitta och lyssna och ta in. Men sen att man får hands on, både applicera det, vara delaktig i att forma och utveckla de här fallstudierna eller det praktiska ute i verkligheten. Och även att komma in i ett forskningssammanhang. Hur går man tillväga att ta reda på saker? Och vad gör man med kunskapen när man har tagit reda på det?
Och där känns det ju så, om jag var student, det skulle vara väldigt givande med den här typen av projekt du beskrev nu, när de intervjuar stadsodlare. Att mina resultat är något som även läraren blir överraskad av. Det är inte så att jag gör ett projekt för att sen tala om för läraren något läraren redan vet.
Nej.
Vilket ofta kan vara fallet när man gör studentprojekt.
Ja.
Men i det här fallet så är det ju på något sätt att de bidrar med ny kunskap.
Ja, och det tänker jag att det är en jätteviktig del av lärandet, är det här att bjuda in till utforskande. Att man får utforska. Man sitter inte som papegoja och tar emot saker, utan man är del, det blir liksom sån co-creation, samskapande. Och jag ser inte mig som den som står i, liksom i fronten, talar om, utan vi har axel i axel och vi går här tillsammans. Jag har en expertkunskap, men du kan också besitta kunskap jag inte har. Då blir det här att man skapar tillsammans. Och jag är faktiskt väldigt inspirerad av också en som heter Joseph Cornell.
Yeah.
För han är den läste jag för många, många år sedan. Och jag kände mig jätteträffad i det. Att man bjuder in för upptäckande. Man går in och upptäcker antingen tillsammans eller var för sig.
Yeah.
Och sen strålar man ihop och delar med sig. Så att det blir liksom, ja, jag vet inte vad man kan kalla det, men det blir en annan dynamik.
Ja, det blir väldigt tydligt att alla bidrar med sina delar.
Ja.
Och att det blir något större när man samlar delarna.
Ja. Och jag kan ge exempel också på att jag ofta tänker till exempel när vi la upp två kurser. En heter Nature Based Intervention som fokuserar på landskap och kvaliteter och upplevelser av olika typer av landskap.
Yeah.
Och den andra heter Nature Animal Assisted Intervention, där vi fokuserar på aktiviteterna, görandet och upplevelsen att göra saker. Så då kommer vi igen in på det vi började prata om. Vad handlar min forskning om? De handlar om de här två delarna.
Just det, så det ena var nature-based och det är när man är ute i naturen.
Ja, det är ute i naturen. Det är landskapet som vi utforskar.
Just det, och sen sa du nature-assisted.
Ja, då tar vi ett stycke natur. Häst eller katt. Och då kan man säga att det är inte platsbundet. För då kan man vara inomhus, utomhus.
Ja.
Och jag tänker att det är jätteviktigt när man tänker i de banorna. Och det blev väldigt tydligt också när vi startade de här kurserna. Att vi har med I kurserna som jobbar mer mot landskap har vi mer studenter från det hållet.
Yeah.
Men, och den här aktivitetskursen då, Nature and Animal Assisted Intervention, då har man ofta mer de som är inne på att göra program och jobba med människor.
Mm.
Men det som jag också ser att när man hör om den andra kursen så vill man också gå den.
Ja,
så
ja.
Faktiskt de studenter som har tagit båda kurserna säger att det är en jättebra kombo. För då får jag förståelse för miljön.
Ja.
Och jag får förståelse för värdet och aktiviteten och hur man kan använda sig av den här miljön.
Mm.
Så att det blir maximerat. Det blir just inte det. Vad heter kuliss eller scen som man bara går in på, utan det blir det här merge av aktivitet och miljö.
Och vad skulle du säga, vad är kärnan i de här två programmen? Om vi tar nature-based interventions, vad är liksom hjärtat? Vad är det studenterna ska få med sig från den kursen, skulle du säga?
Där handlar det väldigt mycket om också egna upplevelser.
Ja.
Att man går in i sig själv. Man är verkligen ett viktigt verktyg i det utforskande. Och vi pratar om alla sinnena, inte bara det vi ser.
Nej, just det.
Så det, vi har övningar med sensoriska upplevelser.
Just det. Och tidigare, både hur det låter och doftar och ser ut. Och,
ja, och även vi tar in det här med väder.
Just det.
Och faktiskt pratar man väldigt mycket om det här grönt, någonting grönt. Men vi lever året om.
Ja.
Vi har väldigt många andra färger än grönt.
Ja.
Vi har väldigt många olika element.
Ja.
Så det finns också det här taktila att känna på saker.
Just det.
Så det är inte bara att känna på grön färg.
Ja.
Vad det är nu.
Nej.
Utan det kan vara vatten, det kan vara snö, det kan vara stenar.
Just.
Känna värmen. Allt det.
Och för dig som är från Island så kanske inte naturen alltid är mest grön. Utan
nej.
Natur kan ha
ja.
Var fantastisk med andra färger också.
Ja, precis. För jag blev lite liksom, varför fokuserar ni alltid så mycket på grönt? Det är liksom för mig liksom, inte bara att se med ena ökat, utan det man ser bara en liten plupp.
För att det blir kanske naturligt ett land med mest skog och framförallt barrskog som är grön året om.
Ja, inte bara det, för att skogen har också även över året, även om vi har liksom en barrskog, då finns det undervegetation, det finns, och sen finns det ljusförhållanden,
absolut.
Inte att glömma.
Oh, ja.
Så, och det är också det att vi ofta glömmer också att vi kan också lägga oss ner på marken och titta upp.
Ja.
Och liksom se, vad har vi träd? Har vi växter? Har vi ingenting? Vi glömmer också att titta upp. Och det är också för mina studenter liksom träna på. Det är spektrum för fötterna på marken, allt runt omkring det och ovanför.
Just det.
Så att det är ganska stor bubbla.
Mm.
Och det tänker jag att det är egentligen också inspirerat från studierna i Riaträdgården med individer med stressrelaterad mental ohälsa. För de vill komma ut. För det rummet var begränsande, det var inga liksom siktlinjer, det var allt var likadant, det var inget som fascinerar, inget som inspirerar, inget som väcker intresse eller uppmärksamhet, utan man blir bara lika stel som miljön.
Yeah.
Och därför ville man komma ut, det fanns liksom vidderna, det finns oändligheten och det här med att man kände sig mer levande. Och då flyttar man väldigt mycket, och vi faktiskt gjorde så att vi flyttade från inomhus till växthuset, för då kunde vi vara ute året om.
Just det.
I det lilla dagsljus som finns under vintern,
men
skyddat, men ta del av allt runt omkring.
Just det.
Men om vi hoppar tillbaka, jag tänkte en sak med de här kurserna, för jag tänkte också att det är viktigt det här med forskning och undervisning. Och när jag la upp de här två kurserna så faktiskt tänkte jag, jag vill också ha grunden som vi går till väga när vi är forskare.
Yeah.
Så de båda kurserna har samma egentligen format men olika innehåll. Och det är det då att det är uppbyggt i 4 moduler. Modul 1 och 2, då har man lite olika teman. Och man tar in, man har föreläsare, man har lite egna övningar, man har då... en hel del att läsa.
Yeah.
Och då är det liksom input. Och så går vi tillväga som vi ska starta ett nytt projekt. Vi tar in och vi frågar folk som kan någonting. Vi läser vad vi kan. Vi försöker liksom samla på oss.
Yeah.
Och det har jag satt in som basen för kursen.
Mm.
Sen modul 3. då ska du till fältarbete. Nu har du all den här kunskapen. Nu ska du se om det är så eller är det någonting annat. Och då får man göra en fallstudie. Man får välja själv vad man vill fokusera på. Och sen då ska man skriva rapport på det som vi gör i vetenskapligt format. Men vi forskare går också på konferenser. Så mina studenter också får göra det spåret. Att de kommer på då sen, modul 4. Då kommer man dit och presenterar i mindre grupper min forskning, mina main findings eller huvud, vad jag har hittat här. Och sen har man då diskussion i gruppen och man försöker extrahera, vad är kärnan av det här? Vad har vi lärt oss av det här? Och sen blir man då också då delat i ytterligare liksom nya grupper. Och då är det, om jag hade 4 grupper, så är det representant från varje grupp i den nya gruppen. Så man har väldigt mycket med sig. 4 nya input eller 3 nya input när du träffas. Och då blir det konferensgruppen. Och då ska man säga, okej, nu är ni forskare, ni har alla tittat på de här sakerna, ni får ni bestämma, nu ska ni på konferens. Vad är budskapet? Vem är mottagaren? Och vad vill ni ha sagt? Och då får man träna på att göra poster och skriva ett abstrakt. Och sen då är det vi som ger dem feedback på abstrakt. Och sen gör de det här co-creation, att man, sen går vi på konferensen och vi lägger upp våra postrar. Innan covid, då lägger vi upp våra postrar. Så hade vi poster walk där man tittar på varandras, och sen är det så att man presenterar sin poster och sin forskning, och då är det en annan grupp som får uppdraget att ge feedback, och sen kan vi alla ge feedback på det, så går vi liksom varvet runt, och sen kan man justera sin poster och sen abstrakt, och när man är klar med detta så sätter jag ihop det till ett SLU-faktablad, så när man är klar med kursen så har man en liten publikation.
Just det.
Från det. Och kan sprida i sin grupp. Så att, och egentligen båda kurserna är upplagda på rätt sättet. Och det feedback eller återkopplingen jag får från studenterna är att man tror i början att det blir en sån tuggande kurs igen, men sen blir man lite rädd att ska jag ut själv? Och sen det här, okej, jag ska göra klart min rapport. Men även att det här ska på konferens. Men när man är klar och kommer igenom allt, då säger man, blev en bra kombo. Att man får informationen, man sätter den i sammanhang. Det är hands on, jag får testa, jag får dela med mig. Och jag får reflektera tillsammans. Och sen efter den här sista modulen så har du varje en månad eller så för att göra klart din egen rapport eller arbete och lämna in det. Och där har jag faktiskt fått hjälp från er på pedagogiska enheten, för att tidigare så gav jag feedback när de hade lämnat in slutversionen, och då fick jag tillbaka, men det här hjälper inte mig, nu har jag gjort det här arbetet, vad ska jag med det?
Ja, just det.
Så att jag hade dialog med er, och tillsammans kunde vi resonera fram att nej, när de har det här, när de har en draftversion efter konferensen, då får de detaljera feedback på det, och vi kan ha dialog om det, och sen hjälper till då på vägen att göra klart. Och då kan man säga, ja men det är fusk, du hjälper dem. Nej, men vad är syftet med den här kursen? Det är syftet att man lär sig. Och hur man lär man sig? Man har en dialog. Man reflekterar. Så att jag tror att vi får, eller jag vet att de som har gått igenom på det sättet är väldigt glada för att få den här tryggheten. Det vi pratar om, trygghet är viktig. Tryggheten att känna att man inte lämnat och man ska hitta på själv. Och varför går man utbildning om man skulle kunna hitta på själv? Då skulle vi inte behöva ha några utbildningar, utan bara ta examen. Kortfattat.
Bra. Ja, men det låter jättespännande. Och det är ju samma arbetssätt i båda de här kurserna. Och vi var ju inne på vad det här nature-based interventions var. Och det är lite av det vi har pratat om tidigare också. Den här nature and animal assisted interventions. Kan du berätta lite mer om vad som är kärnan där? Vad är det man lär sig?
Där handlar det om då att bygga upp program. Det kan vara utbildningsprogram eller rehabiliteringsprogram. Där vi då går igenom först och främst det grundläggande, det som man lär sig när man läser till arbetsterapeut. Det vill säga aktiviteter, vad är det? Värdedimensioner kring aktiviteter. Hur kan man tänka i form att lägga upp aktiviteter? allt ifrån vad är syftet med aktiviteten, vad ska de leda till och hur gör jag det för att uppnå det syftet. Så man börjar alltid med, vad är det jag ska påverka och hur gör jag det. Vi reflekterar och tittar på olika exempel sen, hur andra har gått tillväga, som jobbar, de som jobbar ut i praktiken. De kommer in och berättar om hur de jobbar med sina program. Do's and don't, till exempel. Och hur de har fått lära sig efterhand vad funkar, vad inte funkar. Och då kommer vi också till det. Jobbar man med en liksom individuella, liksom person mot person, eller jobbar vi med grupper? Och då pratar vi också om det här med att jobba med grupper, jobba i grupper, leda grupper, gruppdynamik och aktiviteterna i grupp. För det är det att det kanske är lättare vissa saker att göra i grupp och andra saker är lättare att göra liksom person och person. Så vi tittar på också gruppdynamik. Vi tittar på olika exempel, både från forskning och från praktiken. Sen då, eftersom kursen heter Nature and Animal, vi tittar självklart på allt från skogsbad till odling. Och sen har vi då modul 2 på den handlar om djur. Och då måste vi tänka på djuretik, att använda djur, eller vi vill säga när man vill samarbeta med djur i en intervention. Vad måste man tänka? För då blir det på djurets villkor. Vi kan inte liksom bara använda djur som... Vi kan inte ord... Vi egentligen tänker inte att vi använder djur. Vi säger att vi samarbetar med djuret. Och det måste alltid vara på deras villkor. Och då måste man också lära sig att känna liksom, eller förtänka och reflektera över. När går jag över gränser? Var ska jag hålla med? Vad är för signaler djuret skickar? Så det är en viktig del också. Och det är samma sak där. Det kommer in forskning. Det kommer in de som jobbar praktiskt med det. Kommer även in de som även utbildar. Så att man får en, liksom, en inblick i vad man behöver tänka. Och sen har vi där också att man kan göra en fallstudie. Och då kan man välja, vill jag jobba mer åt djurhållet? Eller naturhållet? Odlingshållet? Eller kan jag kombinera? För det finns också verksamheter som har både liksom naturupplevelser och liksom djur. Och då får man också tänka på att det kan vara precis som med att det finns inom när man jobbar med djur, att det kan vara bara att de finns där. Det är en nivå. Och att man kan interagera med dem. Och sen att de används eller är liksom utbildade som terapeuter eller för att vara i terapi. Och det är liksom, jag tänker, jag har varit jobbat väldigt mycket med ett företag här i Humlamaden och hästunderstödda insatser. Och där är det verkligen liksom att vi har också gjort intervjuer både med personal och de som har varit i interventionen. Det här vikten att man sköter djuret rätt, man väljer liksom rätt häst eller rätt hund, det är tränade, det är liksom, man kan inte bara liksom ta ett stycke häst. Utan det är man måste kunna djur för att kunna att samla.
Men det låter som att det borde nästan vara en del av den terapeutiska effekten av att ha djur. Att det är inte bara jag som blir utsatt för terapi, utan jag måste ta hänsyn till det här djuret. Jag måste lite grann ta hand om, lyssna in och bry mig om det här djuret. Det känns som att det nästan kan bli en del av terapin på något sätt.
Ja. Där man kan säga det. Och man kan också säga att i till exempel som de jobbar där, att det är en som är expert på djur och djurbeteende. Det är en som är expert på människan och människans beteende. Och sen för man ihop de här två kompetenserna så att man maximerar för båda parter, för djuret och för människan. Och det är väldigt, man måste tänka i de banorna att det är också säkerhet är jätteviktig. Både för människan och djuren. Och det handlar även om man jobbar med katt och hund, mindre djur, får man också tänka det. Och den som är föraren eller håller i interventioner där man använder djur måste kunna hela kroppsspråket. När signalerar djuret att det här är inte bra? Och då måste du gå in och säga, nu drar vi ut, nu bryter vi. Eller avbryter. Och då får man kunna göra det på bra sätt. Så att det inte bara, du är dumma, du har varit, nu vill inte.
Nej, precis.
Man får,
man får inte förstöra terapin.
Nej, man avbryter på ett fint sätt. Men anyway, det är egentligen de här två dimensionerna. För ja. Man kan säga både med djur och odling, om jag tar det som exempel. Man säger på engelska therapeutic horticulture och horticulture therapy. Så när man säger horticulture therapy, då har man kliniska goal och målsättning. Det. Och då bygger man program som ska göra att man uppnår de här goal.
Specifika mål.
Ja. Och då har man, om man har therapeutic horticulture, då kan det vara terapeutiskt. Men det finns inga riktiga mål. Och då tänker jag med stadsodling. Den är sånt social therapeutic horticulture. Ja. Den kan ha välbefinnande effekter. Men det är inte mål i sig.
Nej.
Att påverka ditt mående eller din hälsa. Men det kan vara liksom en del. Och det är samma med djur. Att man, kan ha, man pratar om aktiviteter. Mm. Eller då att man har en behandling.
Mm.
Och då är det egentligen viktigt att det är personal som både har medicinsk kunskap för att behandla den här gruppen eller den målgruppen man jobbar med och god kunskap om djuret.
Yeah.
Så att visst, det är den kursen då som tittar på de här aspekterna.
Mm.
Men det finns faktiskt utrymme för att ha fördjupat för de som jobbar praktiskt och vill jobba praktiskt i detta. Och sen får de göra den här case study eller fallstudien där de kan fördjupa sig med den kunskap de har fått.
Mm.
Och sen så kommer man tillbaka med sina resultat och jobbar tillsammans med kollegorna på konferens.
Mm.
Så och eftersom det är studenter som går den ena kursen, kanske börjar med nature based.
Yeah.
Och sen får de höra om den andra, hoppa på den.
Yeah.
Som till exempel i måndags. I fredag så avslutade vi nature-based intervention-kursen. Yeah. Och i måndags öppnade vi då nature-animal-assisted-kursen. Och då dyker det rätt många som jag visste inte att skulle dyka upp från den tidigare kursen.
Yeah.
Och det sa de också att det verkar som att det liksom det hänger väl ihop att få de här båda dimensionerna.
Precis, så blir man väldigt intresserad av den ena, då ligger den andra ändå ganska nära. Så, då,
Så det är de här två. Men sen tänker jag också i den här kursen Urban Agriculture and Social Interaction. Där har vi faktiskt utökat. I början så var det att vi samarbetar med Dobbo Tildenborg. Våra studenter har kommit dit och fått jobba och hands on.
Mm.
Sen eftersom jag har ett långvarigt samarbete med universitetet i Bologna.
Yeah.
Då har vi utökat det samarbete. För de har haft i några år ett sånt de kallade studenttävling. Där man lägger upp olika fallstudier. Sen mixar man grupper och studenterna får välja vilket fall de vill jobba med.
Mm.
De då försöker komma med någon lösning. Och sen finns det liksom en process. Men slutet är att man presenterar också sitt förslag. Och då är det lite som till exempel mycket i landskapsarkitektur. Man är inne i en tävling. Man lägger in ett proposal. Och sen går man igenom den processen. Och sen är det någon som... Så har man liksom ett betygssystem.
Mm.
Eller poängsystem. Och sen står det upp en som har bästa förslaget.
Just det.
Och detta testade vi förra året. Jättespännande. Och nu ska vi testa igen det här året.
Mm.
Att vi lägger till det som ett moment. Men också det här är lärande utveckling för oss.
Yeah.
Vi inser att vi måste ge det mer tid. Vi måste ge det mer plats i för reflektion och arbete. Vi vill att, för att nu ska våra svenska studenter, eller alla är inte svenska, men våra studenter på SLU ska mixas ihop med studenter från då Bologna, universitetet av Bologna. Och då finns det två olika kurser och det är också internationella grupper.
Ja.
Så nu ska vi liksom mixa dem. Så då får våra studenter träffa nya partners och gemensamt komma till en lösning för det fall de väljer.
Ja, det låter ju jättespännande.
Ja, jag hade gärna velat göra detta själv. Jag var student.
Ja.
Och det är det så. Sen kommer ju italienarna hit.
Ja.
Så att grupperna får träffas fysiskt. För det här är allt online.
Ja.
Men de får träffas här fysiskt då i maj.
Mm.
Och fortsätta arbeta med sitt sista proposal. Men även att man är ute och jobbar tillsammans. Man lär känna varandra.
Mm.
Så att det är både på distans och in real life.
Ja. Spännande.
Och där tänker jag också att det vi säger på distans, våra kurser innan pandemin, ja. Då hade vi, jag har 4 moduler, 3 moduler träffas vi på plats. Och en jobbar man med hemma. Sen kom pandemin. Ja. Då fick man tänka om hur får vi detta. För att det är en väldigt viktig del är faktiskt att ses i både i undervisningssalen.
Ja.
För mig, för studenterna själva, för gruppen. Att vi också är ute tillsammans och upplever saker tillsammans. Och diskuterar och reflekterar tillsammans. Och det här har det här möjligheten flöde inne ute har varit väldigt viktigt. Speciellt när det handlar om landskap och aktiviteter tillsammans. Dela upplevelser är jätteviktigt.
Mm.
Men när vi kom sen till pandemin, då var vi liksom tvungna att tänka väldigt snabbt. Hur får vi detta? Hur kan vi ändå fånga de här dimensionerna? Och jag kan säga att det går inte.
Nej.
Men vi gör det bästa möjliga.
Yeah.
Och då blev det plötsligt att man fick gå ut i fält. Vi hade liksom, det kom så fort. Vi hade inga instrument, så jag fick gå ut hade studiebesök med telefonen, mobilen. Och liksom visa liksom. Och göra vi gjorde studiebesök online.
Yeah.
Och man försökte bara göra bästa möjliga av det. Klart, men det hade inga fina mikrofoner eller någonting.
Nej.
Utan det är bara liksom, okej, nu kör vi. Så vi gjorde olika studiebesök, men då fick vi också lägga in istället för att vi hade delat upplevelse. Då fick studenterna göra mer att man gör aktiviteterna själv i sin hemmamiljö. Och då blandade vi att vi la in att vi under 2 timmar så går ni ut och gör de här aktiviteterna. Sen träffas vi.
Mm.
Och så blandade vi också att du kan göra det efter modulen så att du gör lugn och ro.
Yeah.
Och båda uppskattas.
Yeah.
Att ha den här möjligheten att göra tillsammans eller göra det separat och sen kommer vi att träffas efter 2 timmar, men även att man kunde göra det själv i sin egen lugna takt.
Yeah.
Och sen blev det ju icke-pandemi, nu skulle vi gå tillbaka till våra undervisningssalar.
Yeah.
Men det har inte blivit, så vi är fortfarande online, det är alltid digitalt.
Det låter ju problematiskt, för ska man kunna diskutera och prata om naturupplevelser så måste man ha samma upplevelse.
Mm. Det blir inte det att vi delar samma rum, vi delar inte samma plats. För att det är också som händer i den diskussionen eller reflektionen, vi är alla på samma plats. Till exempel vi har varit på Lomma Beach och gått den i egen takt och sen träffas vi och säger... pratar om vad har vi upplevt.
Mm.
Och då är det liksom samma plats, alla har samma plats, men det är liksom vitt och brett. Och då blir det mycket större aha-upplevelse. Jaha, tänkte du så eller upplevde du detta? Det var liksom inte mina tankar. Så att det blir väldigt mycket stimuli.
Just den dimensionen att när vi är i samma naturmiljö så upplever vi får olika upplevelser.
Ja.
Och den aha-upplevelsen kan vara svår att få när vi har varit i olika naturer.
Ja.
Och vi är var en för sig.
Ja.
För då kan ju det bero på att vi är på olika.
Mm.
Ja, det här låter problematiskt.
Ja, det är en jätteutmaning. Men jag har försökt då peta in då en 2-dagars. För tidigare till exempel, då hade vi att vi åkte ut på studiebesök. Vi åkte till Danmark. Vi åkte liksom ut på skånska landsbygden. En del var uppe i Umeå, så de var ute i skogarna i Umeå eller i Skara och tittade på gårdar som har olika typer av naturaktiviteter.
Yeah.
Så att där man fick jätteolika miljöer och det gjorde vi hela tiden tillsammans.
Mm.
Så att jag har lagt in nu att vi åker ut 2 dagar på våren och då får båda kurserna komma. Så det blir 1 studiebesök istället för, var det 5-6 för hela året. Men ja, det visst man kan också säga att det är en dimension att jag har studenter som sitter i olika länder nu. Mm. Som annars inte kanske hade tagit kursen. Mm. Så det finns också fördel.
Just det.
Men nackdelen är det här co-creation, samskapet och upplevelser. Yeah. För det blir en djupare reflektion. Och förståelse av miljöns betydelse eller aktiviteternas betydelse.
Mm. Ja, nej, det låter...
Ja, och jag tänker bra. Även på den här med konferensen. Visst, vi löser det med att man har digital konferens, precis som vi gjorde under pandemin.
Ja.
Men som forskare som har varit både på riktiga konferenser och flera digitala konferenser. Ja. Jag får inga nya nätverk. Jag kunde lika väl titta på ett program. Ja. För det blir, även om man har försökt göra liksom kafferum, du ska gå in i det här rummet och träffa någon. Det blir liksom ingenting av det.
Nej.
Istället för att du går på en konferens, du träffar människor, ser människor i ögonen, du ser hela kroppsspråket.
Ja.
Och det är där man får nya kontakter.
Mm. Mm.
Jag har inte fått en enda nya kontakt på någon av de här digitala plattformarna eller konferenserna.
Nej.
Inte enda.
Och där är ju risken att det blir samma sak för studenterna. De bygger inte nätverk när de...
Nej.
Men sen som sagt, då kan man ju bygga kurser på att folk från väldigt olika ställen kan umgås.
Ja.
Men
inte det här nätverket. Och visst, det är andra program som är här på plats. Men precis vårat masterprogram är helt online.
Mm.
Eller digitalt.
Ja. Jag tänkte tillbaka till de här två programmen. Mm. Lite intressant är också de studenter som blir väldigt intresserade av de här dimensionerna.
Mm.
Vart tar de vägen efter... Har du någon koll på vart tidigare studenter tar i vägen? Är det några som verkligen kan jobba med de här bitarna?
Jag kan säga att de studenter som... Det är det jag vet. Ja. Vi har inte gjort någon undersökning.
Nej.
Men min kunskap är att vi har studenter från andra program som kommer in i kursen.
Ja.
Så de tar det in i sina yrkesutbildningar.
Ja.
Och på det sättet får man in de dimensionerna.
Just det.
Mm. För vi har ju flera kurser, mina kurser,
ja,
som studenterna tar. Men sen har vi utifrån folk som tar då delvis tjänstledigt eller helt tjänstledigt för att bygga på. Så det blir en påbyggnad i det man har redan utbildning i.
Ja.
Och då har vi ju allt ifrån skola, omsorg, sjukvård, juridik, olika typer av design också. Vi har verkligen en superbredd i vad studenterna har med sig in i kurserna. Och de kommer från väldigt olika discipliner. Och det är det också de har själva sagt att de uppskattar.
Mm.
Att vi är inte alla likadana.
Nej,
någon är ung och någon är gammal. Någon har jobbat i många år och någon har inte jobbat någonting.
Mm. Mm.
Och sen kommer vi från vitt olika discipliner.
Ja.
Någon var från biomedicin.
Ja.
Någon kom från juridik och sen har vi landskapsarkitekter, sjukgymnaster, läkare, polis. Liksom.
Så det är nog mycket att folk tar med sig den här dimensionen till andra typer av verksamhet.
Ja, men det optimala hade varit att de utbildningarna hade detta redan inne. Så att man kan ju istället ha ett samarbete med till exempel, eftersom jag jobbar väldigt tätt på med arbetsterapi i Lund. Arbetsvetenskap där, att man får mer, och även inom läkarprogrammet, lärarprogrammet, att man hade samarbete med andra lärosäten. Att SLU kunde komma in med den här specialkunskapen som en del av utbildningen.
Just det.
Där. Och det tror jag att det är någonting som SLU, om man vill utveckla SLU, så skulle jag säga, gå ut, outreach, säg, marknadsföra, vi kan och har den här kunskapen.
Yeah.
Vi kan komma in med den här kunskapen i era utbildningar.
Mm.
Klart, det är jätteroligt att de kommer hit. Men vill vi ha en större förändring och påverka att vi kommer mer till hållbara livsmiljöer.
Yeah.
Då måste vi in. Vi måste liksom, det måste vara en vardag i andras utbildningar.
Mm.
Inte att det är specialkunskap.
Nej. Men jag tänker, ni har väl mycket samarbeten. Det här du har nämnt, Botildenborg, som väl är något ganska nytt.
Att sen de började 2015-16 var det. Men det var ju nytt, var ju gammalt.
Jag för mig det var något samarbete med Malmö, Köpenhamn. Och...
Ja, det här utvecklas. Det måste jag säga att det är en fantastisk verksamhet som har egentligen, den kommer ner från och uppåt. Och då är det där en eldsjäl, Lena Friblick, som har startat stiftelsen på Tildenborg. Och driver där olika typer av projekt som då egentligen är finansierat från olika fonder. Nu är detta har blivit väldigt mer stabilt. Så nu jobbar vi tillsammans SLU, Urban Future, Nina Fågel. Att vi tillsammans med Lena håller på att skriva fram en tillsammans då med också Lunds universitet, med Köpenhamns universitet, Malmö universitet, att skapa en grupp då, en styrgrupp först, som ska vara liksom hålla i trådarna för ett nytt Living Lab. Och sen har man då en arbetsgrupp som ska göra så att den här arenan är öppen för alla som är intresserade att göra både praktik eller forskning eller innovationsprojekt i den här arenan. Och då håller vi på nu att formera den här gruppen, styrgrupp och arbetsgrupp, för att bygga upp ett Living Lab som praktiskt ska kunna genomföra olika interventioner och innovationer.
Och det är något du tror kommer att kunna användas i utbildningen?
Absolut, det är liksom smörgåsbord. Det är kick-off nästa vecka, eller nästa vecka igen, slutet av januari, är det kick-off för detta samarbete. Och så får vi se vart det leder, men vi har liksom ögonen på att det här blir verklighet. Och vi har också nu jobba med konsortiumbyggande här i Sverige, men även att vi kopplar på experter i andra länder som har också jobbat med liknande verksamheter som kan också, vi kan inspirera dem och dem. Det är hela tiden det här samspelet att göra saker tillsammans. Så att jag tror på detta, att det kan bli väldigt spännande. Både för forskare, men vi som jobbar med undervisning i alla de här lärosäten kommer in, och att vi kan mixa våra studenter. Och det är kanske därifrån det kan växa tillbaka, att vi tar in någonting
in
från
andra utbildningar också.
Och vi kanske hittar någonting från Malmö universitet eller Lunds universitet eller Köpenhamns universitet. Så det här ska vi ha in. Eller att någon ser oss och säger, nej men vi behöver er. Så att jag tror att den här platsen kan vara både för lärosätet, en viktig plats, för studenterna, för oss lärare och oss som är också forskare. Och även tänker jag att det handlar också om ett Living Lab ska ta fram underlag och koncept för att inspirera andra och stötta andra initiativ i landet och internationellt. Så det är inte bara att det är inte introvert, det är ett extrovert Living Lab. Så att det är outreach från det. Så att fler får ta del av den kunskapen som genereras. Så jag tänker, det är viktigt för lärosäten att ha ett Living Lab för att verka.
Ja, jättespännande. Tiden går och vi ska väl snart börja avrunda. Men jag tänkte att det är ett projekt till som jag tycker låter spännande, som är på väg framåt här. Och det är det här, ett samarbete med kriminalvården som jag hört att du är involverad i. Vill du berätta lite om det?
Ja, det kan jag göra kort. Vi är faktiskt fler forskare här på SLU. Från BT också, Marie-Claude och Jean. Och vi har gjort olika bakgrunder, och det tycker jag alltid är så jätteroligt att när vi jobbar tvärvetenskapligt. Och då är det olika saker vi kan samarbeta om. Det är den här odlingen, växthusodling, takodling. Vi har experter på det tekniska. Men sen är det då min del i detta är det mer mänskliga. Återigen kommer vi till doing and being. Och det handlar om att praktiskt utforma hälsofrämjande livsmiljöer för både de som är klienterna, det vill säga de som sitter i fängelse, och de som jobbar i fängelsen, de anställda. Så att det blir en bra plats för alla. Och jag är väldigt imponerad att den gruppen, det egentligen initieras av Andreas Wallin som är projektledare för den här nybygget i Trelleborg. Och han vill åt nya aspekter. Han det är liksom tillbaka till mänskligheten. Men ändå att det är ett säkert ställe som ett fängelse eller anstalt ska vara. Och han fångar upp väldigt olika aspekter som han kan liksom växla upp in i den här nya designen av anstalten i Trelleborg. Och där tror jag att vi kan både bidra med befintlig kunskap, men även där är det att om vi är med och bygger upp någonting, då är det också intressant för oss att få vara med och utvärdera det. Och redan nu Till exempel har vi kopplat till studenter som kan vara med att då göra en gestaltningsförslag för ja, vad det är vi ska ha möte nästa vecka kring det. Yeah. Vi kommer att få fallstudier från kriminalvården till den nya anstalten som våra studenter på Urban Agriculture kommer att göra tillsammans med Bologna. Yeah. Så redan där har vi liksom plockat ut.
Eller studenterna kommer in i
det. De kommer in redan nu. Vi har inga forskningsmedel än, men vi hoppas på det. Men ändå kan vi se att vi ska inte låta det stoppa oss. Nej. Utan det här är en fantastisk möjlighet att kriminalvården räcker ut handen och säger vi är intresserade att samarbeta med er.
Ja.
Och sen har vi haft en dialog nu över ett år. Vi har haft två inspirationsseminarium för deras anställda från högt till lågt. Vilka har varit där. Och för att liksom, de ska också få upp ögonen för här finns det massor med spännande möjligheter för mig. För mig som är ansvarig för en anstalt, för mig som jobbar i en anstalt. Yeah. Och där också är igen det viktiga med både nationella och internationella kontakter är vi har då kontakter från Skottland, Belgien, Island, Italien. Och man drar in dem också in i det här samarbetet för co-creation och samspelet. Och jag hoppas vi får ihop en bra Erasmus Plus-ansökan som syftar på utbildning. Mm. Att vi ska lära oss av varandra.
Yeah.
Hur kan vi lära oss av andra och hur kan de lära av oss för att även utvecklas? Så att det finns väldigt positiva och spännande möjligheter. Mm. Men vi håller precis bara att dra i den här tråden.
Ja.
Jag vet inte om det blir en kabel sen.
Nej, vi håller tummarna för det.
Ja, men det är jättespännande att få den. Och jag tänker också att det visar också att vårt ämne är samhällsrelevant.
Ja, absolut.
Och inte bara i forskning utan den här, återigen eftersom vi pratar om utbildning, att ge våra studenter möjlighet att komma i ett sammanhang där de tar sin teori, sin utbildning och kan liksom göra hands on. För det är också att studenterna säger att det ger mer mening, det är mer lockande, både krävande också, men också att det blir på riktigt. Det är det här att jag gör någonting på riktigt, det jag gör betyder någonting för någon. Att det är inte bara något som hamnar i en hylla.
Nej, jag gör det inte bara för att visa läraren att jag kan, utan jag gör någonting som faktiskt har betydelse.
Ja, och jag tänker att det är en jätteviktig drivkraft i ett lärande.
Ja. Absolut.
Att känna den här att det är meningsfullt, meningsskapande och inte för ett betyg eller för jag tänker också att många av dem när de kommer ut med ett sånt arbete att kunna visa upp det när man söker jobb det är också en plus att visa det. Och sen är det en ytterligare dimension som jag tycker vi ska vara bättre på. Det är att vi tar vara på den här fantastiska kraften och det arbetet de har gjort och växla upp det till vetenskapliga publikationer. Men det innebär också att vi måste tänka till när vi har de här, lägger upp och stöttar studenterna med sina idéer i sina arbeten.
Ja.
Och redan nu har vi några artiklar, vetenskapliga artiklar som vi har växlat upp och jobbat med vidare och fått dem publicerade baserat på masterarbeten.
Just det.
Så att det är också en man kan säga att man maximerar outputet av vår undervisning.
Ja.
Men det kräver också att du som forskare är beredd att lägga ner tid på det.
Ja.
För det är inte bara copy-paste.
Nej.
Utan det måste anpassas.
Det brukar vara mycket arbete som återstår även om det är en bra start.
Och det är inte alla studenter som är intresserade.
Nej.
Eller kan eller vill. Så att man får också vara försiktig att inte vara på, utan det måste liksom växa fram.
Ja, just det.
Ja, så det är stort och smått om min undervisning.
Ja, och det låter som en bra avslutning. Stort tack för att du ville vara med i EduTalks, Anna-Maria.
Tack så mycket, Jan. Det var jättekul att vara med och reflektera tillsammans med dig.
Ja.